Februari 2025. En 16-åring tar en selfie. Han har bar överkropp och håller upp sitt pass. Bilden skickar han i en krypterad chattgrupp. Några dagar senare får killen och hans kompis ett uppdrag.
Grabbar, jag har ett kliv. Ska vi sätta igång?
De ska utföra en japning, ett mord i Gävle.
Ja, vi kör.
Just nu så ligger de här annonserna uppe på TikTok, Discord, Snapchat, rakt in i deras pojk- och flickrum. Och det är det som är så skrämmande.
Petri Krim, den här veckan om Operation Grim, polisens kamp för att stoppa rekryteringen av de unga barnsoldaterna. Jag heter Fanny Hedenmo.
Och jag heter Petra Berggren. Operation Grim, det är ett Europol-samarbete mellan 8 länder som drivs av svensk polis. För det är här i Sverige som det är allra värst, de här kontraktsmorden som läggs ut bland unga.
Ja, och det här namnet Operation Grim, det har vi försökt undersöka vad det betyder, men vi har inte riktigt fått något svar. Polisen har ju ofta en liten, vad ska man säga, underfundig tanke med de här namnen på deras operationer och insatser. Och tankarna far såklart till bröderna Grim först och främst. På tyska betyder ordet vrede, men vi fastnade för en definition. Den kommer från tv-serien från 2011 med samma namn. Och i den så är en Grim någon som kan se in i mörkrets hjärta och skydda vanliga människor från det okända hotet runt omkring dem.
Mm. Kanske var det det polisen tänkte på.
Kanske.
I det här fallet.
Kanske. Mm.
I det här avsnittet så ska vi prata om det här moderna sättet att rekrytera barnsoldater som har spritt sig härifrån Sverige ut i Europa. Kriminella nätverk, de har börjat ta efter den här svenska modellen, om man kan kalla det så kanske. Och nu kraftsamlar polisen i ett europeiskt samarbete mellan alltså 8 länder för att försöka hänga med i den här utvecklingen och framförallt stoppa den.
Det ser vi redan nu, att det sprider sig. Och efter att europeisk och annan polis knäckte de krypterade chattarna så var man tvungen att byta modus. Det här är svaret på att man inte längre kunde använda dem. Nu jobbar man så här istället och utgångspunkten var nog i Sverige, men problemet finns över hela Europa och över hela världen.
Theodor Smedius, han är polisintendent på NOA, polisens nationella operativa avdelning. Och han ingår i Europols satsning Operation Grim som drog igång i våras i april.
Och där deltar våra nordiska grannländer men också Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Och hela den här operationen leds som sagt av Sverige och svensk polis eftersom det var här som allting startade. Polisen kallar det här brottsupplägget för Crime as a Service.
Hela Crime as a Service-upplägget har ju blivit en industri i sig. Så att det finns ju de som sysslar med att tillhandahålla den här servicen utan att ha direkta kopplingar till något av de kriminella nätverken.
Och lite förenklat kan man jämföra det här med en affärsmodell som är uppbyggd i 4 lager.
Så som vi schematiskt försöker förstå det så sitter det en beställare i toppen av näringspyramiden som vill ha något utfört. Sen så under där så finns det rekryterare som bara jobbar som rekryterare och det är de som lägger upp de här annonserna då.
Under rekryterarna det finns möjliggörarna, de som ofta har lokal förankring. De bokar biljetter, fixar taxi, trycker lägenheter och levererar vapen och bomber. Och så längst ner i pyramiden, utförarna. Barn och unga som ska genomföra de här grova våldsbrotten. Ibland så unga som 11, 12, 13 år.
Och sen så är det ju dessutom så att de som planerar det här, de struntar i om man åker fast eller inte. Så det finns en detaljerad planering fram till att brottet genomförs. Sen finns det ingenting. Det är en del i affärsplanen att det inte ska finnas någon flyktplan. Det gör inget om de åker fast. De är förbrukningsvaror för de här grovt kriminella.
Anstiftarna, alltså gängtopparna, det är de som är svårast att komma åt. För ofta befinner de sig långt utanför Sveriges gränser.
Mm. Foxtrots ledare Ravan Majid, han sägs hålla sig undan svensk rättvisa i Iran. Och ledaren för det rivaliserande rumbanätverket Ismail Abdo, han greps ju för ett par veckor sedan i Turkiet. Det här berättade vi om i förra avsnittet av P3 Krim. Mm.
Och enligt polisen så handlar det om runt 700 personer som finns utomlands. Och därifrån påverkar kriminaliteten i Sverige. Och det är ganska lätt att se framför sig att det här är gängtoppar som gömmer sig och lever något slags lyxliv där de pekar finger åt det svenska rättsväsendet. Men det är inte bara anstiftarna som sitter där och styr från utlandet.
Nej, rekryterarna, de som är ett pinnhål ner på stegen i Crime as a Service-upplägget, de kan också i princip sitta var som helst i världen och jobba. Theodor Smedius på NOA igen.
Man kan tro att det är liksom förhärdade kriminella som vet exakt vad de gör, men, och det finns det också, men det är väldigt datakunniga personer, ofta unga, som inte alltid förstår faktiskt vad de gör. Jag har ju bara lagt ut den här annonsen och sett till så att olika människor har fått kontakt. Man ser inte hela vidden av vad som faktiskt händer i slutändan, att människor mördas och skadas och skräms.
I november i fjol publicerar spansk polis ett klipp i sociala medier där man ser hur de griper en svensk familj i Alicante. Insatsen den kallades Operation Tivoli. Tonårspojken i familjen han dömdes för bara några veckor sedan av Solna tingsrätt till 2 års sluten ungdomsvård. Enligt utredningen ska han därifrån sitt hem i Spanien ha rekryterat andra ungdomar till olika morduppdrag i Sverige och i Danmark med kopplingar till Ismail Abdos nätverk. Och det här är inte det enda exemplet på unga svenska rekryterare som jobbar på distans från utlandet.
Nej, på andra sidan jordklotet i Sydney i Australien sitter en svensk 15-åring framför sin gamingdator. Men han sitter inte bara och spelar. Han letar personer som kan tänkas utföra beställningsmord i Sverige och Danmark.
Vi har gripit en utländsk underårig som via krypterade meddelandetjänster är misstänkt för att främja lönnmord utomlands för ett internationellt nätverk, säger polischef Brett James vid den australiensiska federala polisen. Den gripne är alltså en 15-årig svensk och aktionen i Australien gjordes i samarbete med dansk polis.
Nu är den svenska tonårspojken åtalad i Australien och han riskerar där ett långt fängelsestraff. Att planera mord via nätet, det kan enligt australisk lag ge livstidsfängelse.
Jappning, Örebro, 500 000. Skjutning, Malmö, 250 000. Så det är precis så det står och det är också utformat med mycket emojis. Språket är liksom inspirerat ifrån spelbranschen och för att barn och unga ska känna igen sig.
Ja, de här annonserna de läggs ut helt öppet och vi här på P3 Krim behöver inte leta särskilt länge förrän vi hittar flera annonser på till exempel Instagram. På en av dem står det med vit text på svart bakgrund: finns mycket jobb just nu, allt tas privat.
Och i en annan: söker du jobb med bra betalning så finns vi här. Hör gärna av dig med telefonnummer så återkommer vi.
Vi kan såklart inte veta att det handlar om brott som ska utföras, men utbudet på uppdrag verkar vara stort. Theodor Smedius igen.
Just nu så ligger de här annonserna uppe på TikTok, Discord, Snapchat. Det här träffar ju tiotusentals av våra barn och unga, alltså rakt in i deras pojk- och flickrum. Och det är det som är så skrämmande.
Och ungdomarna behöver inte ens leta upp de här annonserna själva. Det är algoritmer som gör att de plötsligt poppar upp i flödet.
Klickar vi på någonting och något verkar spännande, ja men då får vi mer av samma. Så att det är därför det här kan då i de värsta fallen gå så himla fort, att det kan räcka att man klickar på en video som innehåller liksom lite, kanske gängromantik och våldsfokus, en rapplåt, och så kommer det snabbt mer av samma, och så klickar man på det och så är man väldigt, väldigt snabbt inne i ren annonsering för grova våldsbrott. Det går väldigt, väldigt fort.
Hösten 2024 så upptäckte polisen en gruppchatt som kallades Samurajbarnen på Telegram. Och den här gruppchatten, den har vi pratat jättemycket om här i P3 Krim. Där annonserades ju mord och sprängningsuppdrag och sådär ut. Och I det här fallet så lyckades faktiskt polisen att övertala Telegram om att stänga ner den här gruppen. De kunde alltså visa på att det var så många våldsdåd som hade förmedlats genom den här gruppchatten som faktiskt hade utförts också. Så den gruppen, den finns inte längre. Och som mest så hade den gruppen kring 11 000 medlemmar.
Alltså vi trodde inte att man nådde så många. Vi trodde inte att det var så många medlemmar. Vi trodde inte att det var en sån rullians på uppdragen, att så många våldsbrott koordinerades i de här grupperna. Men efter det så har ju vi förfinat våra metoder och vi har upptäckt grupper som är betydligt större än så. Vi har också stängt ner en mängd chattgrupper, men jag tänker inte gå in på hur många just nu.
Ja, att säga att det finns betydligt större grupper än så är verkligen ingen överdrift. Efter intervjun så skriver Theodor Smedius i ett mejl till Petri Krim att polisen har fått Snapchat att stänga ner en chattgrupp som hade runt 70 000 medlemmar. Och att polisen har fler exempel på grupper i den här storleken.
Det är väl det första att jag noterar ett ljud. Men jag fortsätter ju upp. Så ser jag ju liksom det jag fick bevittna. En kille i blod.
Det är en fredag eftermiddag den 21 februari i år. Och kvinnan som intervjuas här av SVT Gävleborg, hon hör ett märkligt ljud när hon är nere i tvättstugan i hyreshuset där hon bor. Hon tar trapporna upp för att kolla och hittar då sin granne, en 28-åring. Han ligger hopsjunken i en pöl av blod i trapphuset och han är skjuten med ett skott i pannan.
Men vi hade ett flertal grova våldsbrott, och då tänker jag från tiden den 13 februari till den 3 mars. Och då, det rörde sig bland annat om 3 fall av stämpling till mord, 2 mord och så 1 ärende förberedelse till mord.
Karin Wessén är chef för utredningssektionen i polisområdet Gävleborg. Konfliktnivån i Gävle är hög i början av året och polisen de gör flera frihetsberövanden och de säger också att de lyckats stoppa flera planerade våldsdåd. Men trots det så skjuts 2 män ihjäl på mindre än en vecka.
Det är en brinnande konflikt mellan 2 grupperingar i stan, G10 och G15.
Det kan gå väldigt fort. Från att det är väldigt lugnt till att det blir... Ja, men som under de här 2,5 veckorna, att det sker ofantligt mängd grova brott för en så pass liten stad som Gävle ändå är.
Ett par dagar efter dödsskjutningen av 28-åringen så larmas det om en explosion i Gävle. Men det visar sig att det inte är någon explosion. Det är en fyrverkeripjäs som tänds på och riktats mot den döda mannens minnesplats. Rosor och ljus flyger i luften och man hånar den döda mannen på flera sätt. I en film som vi hittar på nätet så har man lagt ett foto på den döda 28-åringen i en toalett och filmat när någon kissar på det.
Men det är inte gängmedlemmarna själva som attackerar eller konfronterar varann, utan det är unga utförare som lejs in för att mörda. De kommer från Västervik, Skåne, Köping och från Västergötland. Och en av dem, en tonåring från en liten ort på Västgötaslätten, han ska bli den som rekryteras att döda 28-åringen i Gävle.
Vi kallar honom för Hamid. Han har hittat en annons på TikTok och han berättar för sin kompis Jakob att det finns pengar att tjäna. 150 000 kronor. Det handlar om en japning, står det. Och killarna fattar att det är ett morduppdrag.
Jakob, vars namn vi också bytt ut, han säger senare i förhör att det är pengarna som lockar. Han vill köpa nya skor och en jacka. Och rekryteraren med aliaset MMG, som de chattar med på signal, han har en bild i sin profil med dollarsedlar och texten "Time to make money".
Innan killarna får veta mer om uppdraget så görs en slags säkerhetskontroll. MMG vill se deras ID-handlingar. Jakob ställer sig i bar överkropp och håller upp sitt pass väl synligt bredvid sitt ansikte och tar en selfie som han skickar i chatten. Det här, att visa upp sig själv med en ID-handling, det är något som Theodor Smedius på NOA känner väl igen.
Och det är 2 syften med det där. Dels för att de ska vara identifierade, så de längre upp i näringskedjan utpressa, höra av sig, hota, locka. Men också för att man ska göra det svårare för polisen då, så att inte man är polis eller utsänd av polisen för att infiltrera det här då.
Jakob och Hamid blir godkända. Och torsdag eftermiddag, den 20 februari, skriver rekryteraren MMG.
Grabbar, jag har ett kliv. Ska vi sätta igång?
MMG skriver att det är ett enmansjobb.
Behöver ändå bara en person till den här. Den är hur enkel som helst.
Men Jakob skriver att han och kompisen Hamid vill göra det tillsammans. MMG undrar om de är redo att sätta igång klivet.
Ja, vi kör.
Svarar Jakob.
MMG ringer upp killarna på signal och han använder ett röstfilter som förvränger rösten. Och de får veta att de ska bli upphämtade under natten och de får instruktioner om att lämna sina mobiler och sina pass hemma. Mordet, det ska ske i en stad någonstans norrut, men de får inte veta exakt var och inte heller vem som är måltavlan.
Under samtalet börjar det sjunka in för Jakob att det är allvar och då vill han dra sig ur. Senare samma kväll skriver han till rekryteraren MMG.
Hej, jag har tänkt på det. Det är ett enmansjobb. Kan jag backa nu? Jag kör om man inte kan, men har tänkt över allt.
MMG svarar.
Bror, vem var det ska köra? Jag har redan fixat chaufför och så.
Jakob.
Min kompis.
Ja, Jakob han backar ur, men Hamid han är redo att fullfölja uppdraget. Och stämningen, den är märklig, berättar Jakob senare. Han och Hamid sitter tysta framför tvn i soffan hemma hos Jakob. Och under tiden så skriver Hamid med sin flickvän. Han berättar att han ska göra ett jobb som kommer att ge bra med pengar. De skickar hjärtan och emojis med pussmunnar och de chattar med varandra långt in på natten. Och av de här chattarna med flickvännen så framgår det att Hamid, han är riktigt rädd.
Jag har varit rädd. Skakat hela dagen. Jag kan inte äta. Mitt hjärta bultar snabbt. Mina ögon är röda också. Stressad som fan. Paranoid. Kan inte höra ett enda fotsteg utan att bli rädd.
Vid 3-tiden på natten är det dags. En bil stannar utanför. Hamid gör som han har blivit tillsagd och lämnar kvar mobilen. Han får också låna kläder av Jakob. Ljusa jeans, en svart jacka och en rosa hoodie-tröja med den tecknade figuren Svampbob fyrkant på bröstet. Sen skiljs vännerna åt. I bilen får Hamid en ny telefon, en Google Pixel-mobil och färden går norrut. Det är en bilresa på många timmar. Som slutar i Gävle.
Det är bostadsområdet Öster.
Karin Vesén vid polisen i Gävleborg.
Det består av bara lägenheter. Cirka, vad kan det vara, 500 meter till Gävle centralstation, så det är centralt beläget. Cirka 800 meter till Gävle polishus. Så det är en central stadsdel.
I ett av hyreshusen på Öster bor den 28-årige mannen. Han har nyss släppts ur häkte och den här fredagen så har han varit inne i stan och pratat ihop sig med sin advokat inför en kommande rättegång som gäller grovt vapenbrott.
28-åringen har en koppling till G15, den ena falangen i den infekterade gängkonflikten i stan. Och han är vaksam. Han vet att folk kan vara ute efter honom. Kanske är det därför som 28-åringen går fram till en kille som stryker omkring i kvarteret den här fredagen. Det slutar med att 28-åringen och killen skakar hand, allt fångas på bostadsområdets övervakningsfilm. Det syns sen hur killen går iväg och ringer ett samtal. Han är klädd i jeans, svart jacka och en rosa hoodie med Svampbob fyrkanttryck.
3 timmar senare är killen i rosa hoodien tillbaka vid huset och ett skott ekar i trappuppgången där 28-åringen bor.
Det var på fredagskvällen som polisen larmade som ett grovt våldsbrott som polisregion Mitts presstalesperson Mikael Hedström nu alltså bekräftar rör sig om en dödsskjutning av en man i Gävle.
Det kommer fram uppgifter så lär man kontrollera fler platser, fler adresser och allting. Så att det kommer nog att märkas av poliser i centrala delarna och strax utanför Gävle.
Jakten på mördaren inleds. Polisens hetaste spår, det blir killen i rosa hoodie med svampobtrycket på bröstet. Han fångas på film när han springande lämnar huset på Öster.
Skorändring.
Tre dygn senare grips 16-årige Hamid när han sitter och väntar på ett tåg på Gävle centralstation, nu i helt andra kläder. Och han har en Google Pixel-mobil på sig. Den kan polisen sedan spåra till olika positioneringar, bland annat till mordplatsen. Senare hittas även mordvapnet slängt under en container inte långt från hyreshuset. På avtryckaren finns Hamids DNA.
I början av juli dömdes han till 4 års sluten ungdomsvård för mordet på 28-åringen. Och kompisen Jakob, som trots att han drog sig ur morduppdraget i sista sekunden, dömdes för stämpling till mord. Han har erkänt det brottet och straffet i hans fall det blev ungdomsvård och 80 timmars samhällstjänst.
Självklart tragiskt att vi har en 16-åring som döms för mord och en 17-åring som döms för stämpling till mord. Och de ville tjäna 150 000. Och vi har en människa som är död. Och med allt vad det innebär.
Karin Wissén vid polisen i Gävleborg.
Det är klart det är tragiskt. En samhällsutveckling som inte är bra.
Theodor Smedius på polisens nationella operativa avdelning igen.
Tänk om det här hade skett öppet i den fysiska miljön. Om det samtidigt på gator och torg i våra utsatta områden och i andra områden också för den delen hade stått en gängkriminell på en låda och hade haft hundratals och tusentals barn och ungdomar från 12 år framför sig och hållit upp en skylt och ropat ja, jaktning i Malmö, vem tar det? Här kan man tjäna 400 000. Om det hade pågått samtidigt i många svenska städer, vad hade vi som samhälle gjort då? Ja, vi inom polisen hade ju förmodligen startat en särskild händelse och skickat ut allt vi har på gator och torg. Skickat hem de här barnen, avbrutit den här aktionen. Socialtjänsten hade skickat ut allt de har. Kommunerna hade jobbat med sina fältare och skolan hade tagit upp det. Det hade blivit en enorm mobilisering. Och vi har fattat som samhälle nu att det här är ett problem, men jag ser inte den mobiliseringen som om det hade varit i den fysiska miljön. Därför att vi är inte vana i den digitala operationsmiljön alls på samma sätt.
Enligt Smedius så har polisen blivit vassare på att ta sig in i chattgrupper och spåra personerna bakom olika alias för att stoppa våldsdåd, helst innan det är för sent. Men exakt hur det går till, det vill han inte avslöja.
Vi kan inte sitta och berätta i radio exakt våra metoder och vilka verktyg vi har, men det är inte brist på tillgång eller teknikutveckling. Det är inte det som är problemet, utan problemet är den lagstiftning vi har och i vissa fall hur vi har tolkat den, som är liksom begränsningen.
Och mycket handlar om den europeiska dataskyddslagstiftningen och GDPR som begränsar vad polisen kan och får göra med den data de samlar in.
Men ett verktyg som polisen får använda, det är AI för att skanna av stora mängder textmaterial och leta efter vissa sökord i chattar och forum på nätet.
Ett annat sätt det är att använda sig av infiltration. Helt enkelt att utge sig för att vara en ung kille eller en ung tjej som kan tänka sig att ta på sig ett uppdrag. I november 2024 annonseras flera morduppdrag i Göteborg i slutna grupper på Signal. Söker klivare akut, bra betalt, hör av dig, skriver aliaset Sub-Zero.
Och en som nappar på annonsen kallar sig för 9 mm. Och snart får han veta att jobbet kan ge 200 000 kronor. Och det finns en tabbe, alltså ett vapen, och cash redo. Och det verkar vara bråttom. Och nu uppmanas 9 mm att skicka en bild på sitt ID-kort så att han inte gör en fuling, skriver Sub-Zero. Men 9 mm, han kommer med undanflykter. Han är i skolan, skriver han, och han måste hem först och hämta sitt pass.
Vad Sub-Zero inte vet, det är att bakom det här aliaset 9 mm sitter det en polis och chattar. Och under de 3 dygn som chatten pågår på Signal så hinner polisen spåra Sub-Zeros IP-adress och sätta span på honom.
Och att använda infiltration på det här viset och även provokation, det får polisen göra om det står i proportion till brottets allvarlighet. Och det är en åklagare som måste ta det beslutet. Och i det här fallet så sker det i syfte att identifiera användaren bakom användarnamnet och ta reda på vem som misstänks för brott. Alltså, vem är Sub-Zero?
Men det finns vissa begränsningar. Polisen får inte uppmana, påverka eller förmå den misstänkta att begå brott som den annars inte hade begått. Hot och skrämseltaktik eller alltför omfattande psykologisk påverkan får inte heller förekomma. Och polisen får inte heller iklä sig rollen av någon som har ett jobb som bygger på förtroende på ett eller annat sätt, som präst eller läkare eller psykolog.
Men i det här fallet blir infiltrationen lyckad. Sub-Zero kan identifieras. Han visar sig vara en 20-årig kille från Göteborg. Han grips och i början av det här året så åtalades han för stämpling till mord. Och fram till dess så ser det här ut som en väldigt framgångsrik arbetsmetod för polisen.
Ja, och de har ju riktigt bra bevisning här i form av säkrade chattar, och killen erkänner också i förhör att det är han som har använt aliaset Sub-Zero. Men ändå så frias han för brottet både i tingsrätt och i hovrätt.
Ja, lite förenklat så kan man säga att domstolarna menar att det finns för lite information i meddelandena från Sub-Zero. Och därför så räknas det här bara som försöksbrott som är oavslutat. Och försök till stämpling, det är inte straffbart.
Nu vill riksåklagaren få det här fallet prövat i högsta domstol och skriver att praxis när det gäller stämplingsbrott är ålderdomlig. Den är inte anpassad till den här typen av kontraktsmord som annonseras ut på nätet. Enligt riksåklagaren finns flera liknande fall där förundersökning pågår, och därför vill man att HD kommer med ett prejudikat för hur lagen ska tolkas.
Det som förr var en stegvis brottskarriär över flera år, som började med skolk och något litet snatteri och sen gradvis glid in i allvarligare brottslighet, det är nu en karriär som sker i en svindlande hastighet. Barn som tidigare är helt okända för polisen rekryteras idag genom öppna annonser på sociala medier inom loppet av bara några minuter.
Justitieminister Gunnar Strömmer inleder en öppen utfrågning som hålls i riksdagen under våren. Och han berättar om regeringens digitala offensiv mot gängen.
Dessutom så utreder vi nu i snabbspår tydligare lagstöd för polisen att agera mot innehåll som exempelvis gängens rekryteringsannonser. Och en sån sak skulle kunna handla om att utfärda avlägsnande ordrar på samma sätt som idag är tillåtet i fråga om terrorinnehåll.
Men i väntan på nya lagändringar så lyfter rikspolischefen Petra Lund de digitala plattformarnas ansvar att agera.
Ja, när jag menar att det krävs mer från plattformarna idag bygger alltså helt och hållet på frivillighet.
Och det räcker inte, menar rikspolischefen, utan det måste till ett tvång för att plattformarna ska ta sitt ansvar.
Nej, man ska definitivt inte få sprida hot och kriminellt material på plattformar.
Enligt Metas svenska policychef Janne Elvelid, och Meta äger alltså både Facebook, Instagram och WhatsApp, så har de en automatiserad detektering på sina plattformar. Och dessutom 15 000 personer världen över som modererar, alltså mänsklig granskning. Han är rädd att lagstiftarna går för långt. Det säger han under utfrågningen i riksdagen.
Personligen tycker jag det låter obehagligt med en verklighet där vi så fort vi ska göra någonting online skulle identifiera oss fullt ut med personnummer och alla våra personliga detaljer för att sen finnas tillgängliga för frågan oavsett vad vi gör.
Men, jag vill vara väldigt tydlig här. Vi har ju ett bra samarbete med de flesta stora plattformarna.
Theodor Smedius på NOA.
De kommer på våra möten, de vill göra någonting åt problemet. Men det är absolut inte tillräckligt. Nu gäller det att gå från ord till handling. De har fantastiska möjligheter och verktyg, inte minst genom sin egen AI-utveckling, att identifiera de här plattformarna. De kan stänga ner de här i mycket större omfattning, helt på eget bevåg, om de bara vill hela vägen. Det gör de inte idag.
När det handlar om annonsering av våldsuppdrag så kan polisen i nuläget bara vädja till de olika plattformarna om att agera och stänga ner grupper, som till exempel Samurajbarnen. Och ibland så hörsammas polisens vädjan, men det är inte alla gånger.
Och en del, som till exempel Signal, de
Vi har exempel på när man har publicerat våran begäran om att man ska stänga ner den aktuella chatten eller forumet på det aktuella forumet. Så där är det ju, där motarbetar man ju brottsbekämpande myndigheter rent av.
Men han betonar samtidigt att ansvaret för att få stopp på den här utvecklingen, den vilar på oss alla. Och tipsar om vad föräldrar ska vara uppmärksamma på.
Om man hittar signal i sitt barns telefon, då bör man bli lika orolig som om man hittar narkotika i skolväskan eller att man identifierar andra typer av allvarliga problem. Vi måste bli mer aktiva i våra barn och ungas digitala miljö.
Just nu sitter Ismail Abdo, en av vår tids mest jagade gängtoppar, häktad i Turkiet. Och flera andra högt uppsatta nyckelpersoner inom såväl Foxtrot som Rumba, de är häktade i sin utevaro eller har åkt fast. Men vad det får för påverkan på våldet, det är för tidigt att säga.
Samtidigt fortsätter annonserna om olika uppdrag dyka upp på nätet. Beställarna och rekryterarna tar inte sommarlov.
Jag tänker ofta på det, och det är kanske inte, det är inte min roll som polis, men jag tänker lite grann på hur kan man vara så hänsynslös i sin brottsplan att man kan utnyttja barn, att det inte finns någon heder kvar, att det inte finns liksom något som inte är okej längre.
Du har lyssnat på P3 Krim om Operation Grim och Europols jakt på barnsoldaterna.
Producent och reporter Pernilla Wadebäck. Ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Där når du oss också på Signal.
På Instagram finns vi naturligtvis. Där heter vi P3 Krimpodden. Där svarar vi också gärna på frågor och meddelanden och tar emot tips. Jag heter Petra Berggren.
Jag heter Fanny Hedenmo.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.